Hej och välkomna till What's Next. I måndags blev det ju känt att Google har dragit ihop en mängd aktörer inom mobilbranschen och bildat The Open Handset Alliance. Och det blev inte en Google-funk kanske, men det blev i alla fall en allians. Och med i alliansen finns en rad stora mobilaktörer och svenska och Malmöbaserade TAT, The Astonishing Tribe. Välkommen Hampus Jakobsson, en av TATs grundare.
Tack så mycket.
Du är i San Francisco just nu, vad gör du där?
Vi hade ju release här i måndags för projektet, så att nu har vi startat igång det. Vi har ju varit igång ett ganska bra tag, men nu är ju projektet ute och rullar. Så att det jag har egentligen gjort är bara satt igång det så att vi har börjat i rätt riktning och sådär.
Så du sitter för TATs räkning i The Google Complex, om jag har förstått det rätt?
Ja, precis.
Hur länge har du varit där?
Jag har varit här, första gången jag var här var i februari, men sen har jag väl varit här liksom permanent sen i ungefär en månad.
Nu blir jag bara nyfiken, vi ska ju prata mer om vad TAT gör och sådär, men hur är det att vara på Google? Hur är arbetsmiljön där?
Det är väldigt kul, det är väldigt roligt företag. De är ju fantastiskt kompetenta och det är fantastiskt mycket roliga och trevliga människor. Men det är roligt också att se att de har, som de själv säger internt lite skämtsamt, de har ADD, alltså Attention Deficit Disorder.
Okej.
När man går in och frågar någon om någonting så släpper de ofta allting de gör och börjar hugga det man pratar om. Vilket gör att man undrar ibland hur de får saker gjort.
Men är det den här känslan som man kan höra folk berätta, att det är en enorm koncentration av mindshare och brain power? Det är de smartaste smarta hänger där. Och det är en kul miljö att vara i.
Jag skulle säga det, inte inom det fältet just vi jobbar ju, men alltså inom användargränssnitt så är det ju inte, det finns inte jättemycket användargränssnittsfolk här, men jag tror inom ingenjörer är det ju verkligen så. Det är ju väldigt kul, över lunch och diskussioner har man ju fantastiskt intressanta diskussioner om saker generellt i världen, allt möjligt från himmel och jord. Så ja visst, absolut, jag håller med, det är ju en hjärnmagnet.
Okej, men då pratar vi mer om er istället. TAT, ni gör användargränssnitt för mobiltelefoner. Berätta mer om det.
Ja, vad vi gör egentligen är att när vi startade bolaget, vi tror jättemycket på att man ska tänka både teknik och design. Det vill säga både liksom hur man löser problemet och varför man löser och vilket problem man löser. Så att när vi startade bolaget så vi har en bra mängd designers och en bra mängd tekniker och så börjar vi hjälpa folk och ju visualisera information helt enkelt. Och ganska snabbt så blev det användargränssnitt. Det problemet vi såg innan det var att det finns jättemycket information i olika miljöer och det är svårt att få en överblick över dem. Och då hjälpte vi till att skapa den överblicken och då hade vi skapat vår egen mjukvara för att göra det. Och ganska snabbt så kontaktade Sony Ericsson oss och sa liksom att ja, okej, det här verkar ju vara väldigt bra för användargränssnitt i mobiltelefoner. Och mycket riktigt, det var det. Det hade inte riktigt tänkt ut, men det var precis bra.
Så det var Sony Ericsson som fattade att ni hade kommit på någonting bra?
Ja, absolut. Vår affärsplan var väldigt enkel. Det var så här att vi vill göra någonting med teknik och design. Vi vill göra någonting vi är på. Vi vill göra någonting som vi tycker är jättekul. Och så vill vi göra en skillnad för världen. Så där är hela vår affärsplan. Det är faktiskt affärsplanen upp till dem. Vi har faktiskt inte uppdaterat den affärsplanen, så det är samma.
Okej, okay. Så då börjar ni göra användargränssnitt för mobiltelefoner. Och det här har gått rätt bra. Ni finns i 140-150 miljoner handsets nu.
Ja. Det är så många vi kan liksom räkna till. Det är ganska många som vi inte får in volymsiffror på, så det är en hel del mer. Men det är väldigt kul. Det är ju fyra av de fem största telefontillverkarna använder vår mjukvara för att bygga telefoner.
Vilka är de fyra av de fem?
Det kan jag inte säga vilka de fem. De fem största, om man ska säga det, men inte ska säga för mycket. De i storleksordning är Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson och LG. Och av dem så de officiella tror jag vi kan säga att vi jobbar med Ericsson och Samsung, men sen är det två av de andra till.
Och det är det här framgångarna i det här då som har gjort, förstår jag, att ni har blivit inbjudna att vara med i The Open Handset Alliance. Och vad är då The Open Handset Alliance?
Ja, alltså Google har ju konstaterat att det är ganska svårt att göra telefoner idag. Det var ganska svårt att göra telefoner. Hårdvara är inte så himla svårt, men mjukvara är ganska lurigt för de stora telefontillverkarna. Och därför blir det väldigt stängd miljö. Den personen som bygger mjukvaran bestämmer ganska mycket. Och det tycker Google inte riktigt stämmer med filosofin. Så att de har skapat en hel all mjukvara för att bygga en mobiltelefon. Och sen så släpper de den fri. Och sen så ser de till att ha ett helt ekosystem så att egentligen vem som helst skulle kunna ta och bygga en telefon. För att då finns det någon i det här ekosystemet som kan hjälpa dem med de olika ställena som saknas.
Och vad gör ni då?
Det vi gör är att vi hjälper folk med användargränssnittsfrågorna. Och användargränssnittet är ju alltså det du ser på skärmen i en telefon. Men det är ganska lätt att tro att det bara är, alltså så att säga, det bara är det. Men användargränssnittet blir väldigt mycket av frågan vad telefonen handlar om. Vad är det egentligen man vill göra med den här telefonen? Är det en business-telefon? Är det en telefon för att chatta med andra människor? Är det en jättesnygg stiltelefon som bara är enkel? Är det egentligen bara en liten mini-browser? Vad är det egentligen? Och det vi gör ganska ofta med kunder är att vi har ju tekniken för att bygga användargränssnittet, men det vi ofta gör är att ställa frågan, vad är det telefonen handlar om? Och egentligen precis som vilket externt bolag som helst så är det ofta den där lilla nyktra frågan ganska nyttig för ganska många bolag. Ganska många bolag idag säger, men vi tänkte bygga allt, vi tänkte ha allt. Och sen så säger de en lång, lång lista på jättehäftiga tekniska egenskaper. Och sen så frågar man dem, men behöver man egentligen en sån här schweizisk armékniv? Hur många gånger så när du är hemma så äter du lunch med din schweizisk armékniv, gaffel och kniv? Behöver du inte en bra kniv och en gaffel egentligen? Så ofta är det precis den dialogen vi har med folk. Och det är det jag tycker är jättekul, att fråga egentligen vad av allt det som du tycker är kul är faktiskt relevant för någon annan.
The Open Handset Alliance kommer att lansera ett operativsystem, ett Linux-baserat operativsystem som heter Android. Och vad kan du säga om det?
Jag kan inte egentligen ge jättemycket detaljer alltså kring det. Man kan läsa det mesta på openhandsetalliance.com eller .org, förlåt. Men man kan väl säga att det är egentligen allting man behöver för att bygga en telefon inom mjukvara. Och den är gjord, alltså själva operativsystemet är ju ganska modernt. Det är roligt för att det är lite det som behövs ibland. Att man tar ett steg tillbaka och tömmer allt gammalt skräp som man har i garderoben och så gör man det på rätt och snyggt igen. Och det är lite det Google har gjort nu att den här alltså Android-plattformen är ju den innehåller inte gammalt skräp utan den är väldigt ny liksom. Så de har ju slängt ut alla gamla konventioner från 80-talet och 70-talet inom mjukvara.
Och det här är ju open source så att vem som helst kan ta den här programvaran och stoppa in den i sin egen telefon. Det är grundstommen i projektet.
Ja, så är det tänkt, ja.
Men det här jag inte riktigt förstår. Om det är open source och ni gör användargränssnitt och ni ska tjäna pengar på det. Men hur hänger ni ihop med den här plattformen? Vad är det ni tillför?
Men det är en bra fråga. Nej, men man kan säga två grejer. Det ena är att vi jobbar med teknik och design. Och teknikdelen kan man säga att vi har bestämt oss för att inte släppa några komponenter i open source. Och anledningen till det är för att vi har ju väldigt många kunder idag. Och för deras del så kan ju inte vi plötsligt ta och släppa det de har fritt. Alltså både för deras och för vår skull. Det är det vi lever på helt enkelt. Så vi gör är att vi gör precis som vi gör med många andra plattformar på planeten inom mobilitet. Vi lägger in våra grejer som en möjlighet att kunna lägga till. Men inte open source, utan vi lägger till det så att om någon säger att jag vill ha Android, men så vill jag ha Tats jättebra användargränssnittsmotor. Ja, men då kan du få det. Men du behöver inte lägga till våra grejer. Det funkar utan våra grejer. Men vi förbättrar det helt enkelt så att det blir ännu bättre.
Varför tror du att ni blir medbjudna att vara med i den här alliansen?
Krasst så tror jag egentligen att vi är ett ganska, det är ganska sällsynt att man har både teknik och design. Och jag tror att ganska många bolag som bara inom design har svårigheten att det är lätt att ha roliga idéer, men det är väldigt svårt att förstå om man verkligen går att implementera. Och det är en handfull sådana bolag inom mobilt användningssnitt på planeten som faktiskt brygger båda de här två. Och det andra tror jag är att vi är faktiskt, vi är ganska hands-on kan jag säga. Jag vet att det är många bolag som har jobbat. Vi träffar många roliga klienter ute i planeten som berättar om andra snittsbolag de har jobbat med. Och mina favoritstories är en av de stora tillverkarna som berättade att de har anlitat ett bolag för att göra andningssnitt. Och då kom de första dagen det här bolaget, andningssnittsbolaget, och hade massa tygprover. Och då så visade den högsta chefen på det här bolaget och visade de här tygproverna och så frågade de honom hur han tyckte att den här telefonen skulle liksom upplevas för användaren. Och då menar de ju inte utseendet, utan de menar ju UV-t, användargränssnittet. Och så var det massa olika tygprover och han stod och kände på dem. Och det är egentligen det jag menar, att det är jätterelevant för dem. Alltså för att det är ju så man själv tänker om man är användargränssnittsmänniska, så tänker man, ja men ska det kännas velour, ska det kännas sammet, ska det kännas jeans? Men om du är VD för ett bolag och de frågar dig, ska din telefon kännas velour? Alltså då är det väldigt svårt att sätta ner vad personen menar. Vad menar ni egentligen? Och vi är ganska hands-on. Så vi gör att när vi kommer till någon är att vi bygger mockups så det ser verkligen ut som en riktig telefon. Och vi lägger ofta in i telefonen. Vi är hackers. Vi bara plockar in det. Det kör, det funkar. Det är inte inkopplat allting. Det är fake alltihopa. Men det ser väldigt äkta ut. Och sen tittar folk på det som säger, oh, det här gillar jag. Eller så säger de, det här känns lite hetsigt. Känns lite MTV. Och så kan vi liksom fixa till det med ganska små tweaks. Kan vi fixa till det så att folk känner, men det här känns rätt. Och när vi då har skapat den riktningen, då kan vi börja sätta oss och vara liksom teoretiker igen och analysera det som de tittar på. Och det är vi som, vi jobbar ganska hands-on, så att vi ser till att liksom, det blir någonting krasst, konkret, ganska snabbt. Och det tror jag attraherar Google väldigt mycket, för att de är ganska mycket likadana. De har inte 100 000 teoretiker som sitter inne och teoretiserar om saker, utan får någon en rolig idé så sätter de sig och kodar ganska snabbt.
Vad betyder nu den här Open Handset Alliance egentligen? Vilka har vi med här? Vi har med Samsung, Motorola, HTC, Google, eBay, China Mobile, där har vi 1 miljard användare, T-Mobile. Så det är ju en rad stora aktörer. Samtidigt så var det någon jag läste som skrev att ja, om inte Google har varit med i den här alliansen så hade ingen lyft ett finger och tyckt att det här var häftigt.
Nej, det är faktiskt en väldigt bra kritik. Och det förstår jag precis vad folk tycker. För att det finns ju ganska många Linux-allianser, så här Limo och Lips och några stycken. Och grejen är att om du och jag och några andra hade satt, men nu satt vi en ny Linux-allians. Problemet är att Linux är ju som en, det är så otroligt fragmenterat. Det finns så 100 000 olika varianter. Och det är alltså det är helt oanvändbart för folk, för det blir alldeles för mycket olika varianter. Men det är precis det här, det är att när det kommer in en aktör som är så stor som Google är, så det skapar ju en helt annan pondus. Det gör ju att man vet ju nu att okay, den här plattformen kommer att komma ut i telefoner. Alltså det är inget snack. Det är liksom ingen teoretisk övning. Utan alltså det här, faktiskt som Andy Rubin, som jag jobbar med här en hel del, han sa på presskonferensen när folk frågade vad är skillnaden mellan Lips och Limo och det här? Och då sa han, is the sheer reality of this? För det här är på riktigt.
Ja,
Alltså
lite stöddigt.
Ja, men faktiskt är det roliga att vi är med, och vi har varit med i ganska många olika sådana här alliansgrejer. Och ofta blir det inte partnerships utan partyships. Att man sitter där och snackar och har trevligt och har roligt, men faktiskt det händer inte så jäkla mycket konkret liksom. Och nu menar jag inte Lips och Limo nu, men liksom generellt, det blir ganska många grejer som blir liksom party managers istället för partner managers och så vidare.
Varför är det Google som gör den här alliansen?
Jag tror, som Eric Schmidt har sagt många gånger på telefon eller på, vad säger, på publikkonferenser, mobile, 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 mobile. Alltså, det finns ju det enda prylen, som för det finns fler prylar, konsumentprylar, än vad det finns mobiltelefoner, det är tandborstar. Det finns lika många tandborstar än mobiltelefoner. Jag minns inte om det är så, jag tror det finns 2 miljarder mobiltelefoner, jag tror det finns 3 miljarder tandborstar, någonting. Det är något sånt, ungefär. Så att jag menar, om man tittar på antalet datorer finns, så kan man ganska snabbt konstatera att om ett ganska kort tag, några år, 2 år kanske, så kommer fler personer nå internet genom mobiltelefoner än genom datorer. Och om man tittar på, ganska roligt att titta på utvecklingsländer, men även utvecklade länder. Om man tittar till exempel i Indien eller i stora delar av Afrika, så är det ju, alltså du har inte råd att köpa en dator och det är ganska komplicerat. Nu finns det för en initiativ för det också, men en mobiltelefon är inte riktigt så dyr. Så att en mobiltelefon blir din livlina och din kontakt. Så affärsidkare i många u-länder har ju mobiltelefon, för att det är ju länken och mat i omvärlden. Och om man tittar likadant, man då tittar på ett exempel utvecklat land, till exempel Japan, så kan man titta på att nästan alla ungdomar har en mobiltelefon i Japan, men ingen dator. Och anledningen att de har det är för att när de är hemma hos sig, så man bor hemma hos sina föräldrar eller sina morföräldrar och hela släkten i Japan ofta, för det är ganska trångbott. Så om du ska ha någon möjlighet alls att kunna dejta någon tjej eller kille utan att dina föräldrar hinner träffa dem eller någonting 200 gånger innan du funderar på om du gillar dem, så måste du ha ett ganska privat sätt att kommunicera med dem. Och har du då inget rum, så alltså det finns ju inget annat sätt att lösa det på då än att ha någonting litet bärbart som du kan dela bilder, foton, videon och gå iväg och prata och dylikt. Och då är det din mobiltelefon.
Så mobiltelefonen blir vår lilla privata sfär, vårt privata titthål ut i världen.
Jag skulle säga att som en vis man har sagt i industrin, the mobile phone is the remote control for life. Jag tror att det mer och mer blir det, att det är liksom, om du tittar på undersökningar, det är ganska kul att kolla på undersökningar vad som händer, vilka prylar folk tar med sig. Innan brukar man prata om wallet share. Man liksom hur mycket pengar du kan lägga på de olika saker. Men ibland pratar man också om pocket share. Man säger, okej, din ficka får plats med liksom 3 objekt. Vilka 3 objekt har du med dig? Och då säger folk, nycklar, mobiltelefon och plånbok. Och så säger du, okej, låt oss säga att du har glömt en av dem. Vilken åker du hem och hämtar? Och då säger folk, nycklar måste jag ha för att kunna komma in hem igen. Behöver för att komma in på jobb ofta. Så där. Mobiltelefon måste jag ju ha. Plånbok, jag kan ju låna pengar. Men. Och det är ganska kul att höra att folk säger att de går hem från tröna, men plånboken kan det lämna. Så det är den statusen den har som människors personliga aktivitet. För människor känner sig helt för borta utan mobiltelefon. Jag tycker det är jättekul att när man går, om du går och handlar med någon, går på Ikea eller vad som helst, en stormarknad med någon, och sen så går ni till olika hyllor, och sen så plötsligt så kommer ni ifrån varandra och så vet du, ja men det är inget problem liksom, du har ju mobiltelefon, du kan bara få tag i dem liksom. Men det roliga är då att bli en person där du börjar säga, men jag går upp och kollar på kuddar förresten, och så säger de, jag har glömt min mobil. Och de ser helt paniska ut, för de inser att går du ifrån dem och kollar på kuddar nu, då är de lost. Ni kommer aldrig kunna hitta varandra igen på Ikea. Och det tycker jag är jättekul, för att det funkar bara för några år sedan. Alltså för 10 år sedan kunde man ju bara säga, men vi möts vid kaféet om liksom 10. Men idag är man ju helt handfallen. Bara, nej, men hur gör vi då? Ja, det är lika bra att gå upp och kolla på kuddar med dig också.
Det är en hel generation, eller alla framtida generationer nu som har glömt bort, inklusive mig själv tror jag, hur man gör den här planeringen.
Nej, alltså jag håller med. Jag tror det är det som händer. Man blir sämre på att planera. Och det är det som blir, jag tror det är det som hela informationsåldern som går över nu till att vara med kreativ ålder, så jag tror att det som händer i hela informationsåldern är att du har hur mycket information du vill när som helst. Det du måste bli jäkligt duktig på är att du måste lära dig sålla. Och jag tror att nästa steg nu kommer ju bli att alltså när folk har lärt sig det mesta av sålla, så tror jag att det är de människor som kommer att vinna nästa race är människor som lär sig att kombinera. Det handlar inte om att sålla ut rätt information, utan det handlar om att kombinera rätt information. Jag tycker Fredrik Herén säger det väldigt bra på interesting.org. Just det, det gäller ju verkligen att titta på vilka komponenter ska jag lägga ihop här. Förr i tiden, för 50 år sedan var det vilka komponenter ska jag lära mig. För 10 år sedan är det vilka komponenter ska jag sortera ut. Och idag är det vilka komponenter ska jag kombinera.
Så vad betyder det i praktiken?
Jag tror det är just det som jag tror är intressant att fundera på. Liksom vad är det, säg att vi ska göra en intervju eller någonting. Liksom. Vilka delar är viktiga att ta upp? Liksom. Vilka delar ska vi sålla ut? Vilka delar är relevanta för lyssnaren? Och egentligen vilka jämförelser kanske med andra saker är det som gör att det inte bara blir en meningslös intervju? Och jag skulle personligen säga att till exempel den klassiska jämförelsen jag tycker folk som måste ha mobilvärlden är, tänk på bilar till exempel. Bilar, mobiltelefoner är mer och mer lika bilar på en aspekt. Och det är att bilar finns i olika segment. Det finns bilar för människor som vill ta sig från A till B. Det finns jättedyra sportbilar, det finns familjebilar, det finns husbilar och likadant med mobiltelefoner blir nu. Du har telefoner där du bara kan ringa med, du har telefoner som är superavancerade kameror, du har telefoner som du har egentligen allting i, det är en liten dator. Och det är kul att säga att plötsligt måste du lära dig tänka som man gör när man bygger bilar. Inte hur man bygger bilar, utan hur du väljer hur du ska hur bilen ska funka. När du bygger en telefon.
Men är detta en överraskning för industrin? Eller har de kommit på det först nu, de senaste 2 åren? För att det känns liksom... Jag har länge efterlyst den... Nu, i mitt segment, en snygg Apple-telefon liknande sak. Och jag har ju undrat vad den har varit i många, många år.
Nej, men du har alltså... Men så är det ju jätteofta i teknikdrivna branscher. Ta vilken teknikdriven sak som helst. Och sen så håller folk på att lägga in mer och mer och mer och mer teknik. Och de kan berätta för dig att du har inte bara 2,5G, utan vi har faktiskt fixat att du har Edge. Nej, du har UMTS. Nej, du har faktiskt HDSPA. Och du bara tittar på dem och så säger du, men jag vet inte ens vad det betyder. Bara berätta för mig vad det är och gör något användbart istället. Och jag tror det är så i alla teknikdrivna branscher. Man upptäcker och uppfinner jättemycket för att det är så komplext, det här själva systemet. Och det är precis där jag tror jag tagit, för att ta tillbaka till det, är ett roligt bolag på det sättet, för att vi har teknikerna som kan varenda liten detalj. Och sen har vi designersen som ställer frågan, och vad ska det vara användbart för? Och det är det som är en enorm styrka.
Vilken partypooper.
Ja, det är en partypooper ibland. Men det är roligt för att teknikerna blir likadana mot designersen. Ibland kan ju designersen bygga någonting som är fantastiskt vackert. Fantastiskt användbart. Men man tittar på det som tekniker, så säger man, ja, fast alltså, vi kan ju pusha det här ännu mer. Vi kan ju lägga till mer från vårt håll utan att förstöra för er. Och så lägger teknikerna till. Och sen så tittar designen så här, vi kan ju lägga till ännu mer för att stilla till. Och så blir det liksom en positiv liten fight som gör att det blir bättre och bättre.
Bara för att knyta tillbaka till en diskussion vi hade nyss om framtidens mobiltelefoner. Är det så att Många människor i världen, den första datorn de någonsin kommer äga kommer att vara en mobiltelefon. De kommer helt och hållet hoppa över det här bärbara datorn eller stationär dator.
Absolut, jag tror det redan är så idag. Jag tror att 2007, november 2007 tror jag att de flesta personer idag som får sin första dator, det kommer vara en mobiltelefon. Det är en mobiltelefon. För när du är under 10 år gammal, när du är under den åldern, ska du köpa en egen dator till din dotter eller son när de är 7 år gamla. Men en mobiltelefon vill du väldigt gärna ha för att du vill att när de kommer bort från dig så kan de ringa dig.
Om vi ska gå tillbaka till The Open Handset Alliance. Hur ändrar den här spelreglerna för industrin? Ändrar det någonting?
Ja, alltså jag skulle säga att det är ganska många som hypar här. Alltså det är lätt att, om Google skulle, precis som Apple, om Google skulle göra ett kylskåp så skulle det stå överallt på hela planeten. Nu går Google in i kylskåpsindustrin, nu kommer alla kylskåp ändras över världen. Det är lite lätt så att man får lite hypevarning så fort Google andas. Men faktiskt kommer det att förändra saker. Det kommer att förändra att det blir lättare att göra mobiltelefoner. Det kommer bli avsevärt mycket enklare att göra mjukvara. Mycket kommer att spelas, kommer att finnas färdigt.
Och det här kommer ju vara ett problem för plattformar som Symbian, Palm, som har sina egna versioner som de vill pusha, för där tjänar de pengar. Så kommer någon och säger, här får ni ett system som ni kan använda gratis och bygga vidare på.
Jag tror att, det kommer att bli en utmaning för vissa av dem. Men jag tror att återigen, för att ta billiknelsen, för de som säljer till samma segment. Alltså de som gör mjukvaran till liksom en investment av bilar, av det här mobiltelefonen menar jag, och då menar jag smartphones, det vill säga liksom portabla datorer, så kommer det här vara liksom Microsoft Windows Mobile kommer ju få en intressant utmanare. Plötsligt så kommer någon ut och säger, ja fast den här har vi ett gratis Microsoft Windows Mobile. Men Microsoft Windows Mobile kommer ju alltid ha den fantastiskt otroligt kvalitativa kopplingen till Exchange till exempel. Den kommer inte Google kunna ha. De kommer inte ha samma fantastiska koppling till Exchange. Så jag tror att värdet kommer bli att mjukvaran kommer bli mer och mindre. Alltså värdet i mjukvaran kommer att vara vad man kopplar den till. Jag tror att till samma sak, Symbian, man kan säga att det här kommer att vara dödsstöten för Symbian. Symbian har ju den fantastiska fördelen att Nokia bygger telefoner på dem. Och så länge Nokia vill det så kommer ju Symbian leva hur bra som helst. För hur man än gör så är ju 90% av alla telefoner som görs på Symbian är ju Nokias. Men visst, alltså, men det, jag tror precis som med iPhonen så tror jag att iPhonen kommer ut och den skakar till marknaden. Men krasst så är det ju en promille av världens mobiltelefoner och mindre än en promille som är iPhone och allt annat är någon annans. Mer än 50% av världens telefoner är Nokia-telefoner. Så egentligen så stör det ju inte Nokia ett dyft utom just för liksom media share och sånt. Men vad det däremot gör, som jag tror jag tycker personligen är jättebra, att det skapar lite konkurrens och lite utmaning så att det blir, alla måste ta ett steg upp och fräscha till sig lite, vilket gör det bättre för konsumenten. Vi som konsumenter, det som kommer hända av det här är att Open Handset Alliance Android kommer göra att det blir lättare att bygga med mobiltelefoner. Vi kommer se en massa tokiga mobiltelefoner och minidatorer och allt möjligt. Och sen så plötsligt så kommer det konsolideras till att liksom inte vara så varierat längre, men vi kommer ha valt ut de som är bra. Det kommer vara survival of the fittest. Och det är precis det vi konsumenter behöver. För precis som vi pratade om innan, herregud, varför handlar det så mycket om teknik? Det Google har sagt nu är att det handlar inte om teknik. Det handlar inte om du har vilken jäkla videokodek du har. Skit i videokodeken. Tänk istället på vad det riktiga problemet är. Vad telefonen ska handla om.
När kommer den första telefonen med Android?
Jag kan inte utmana om när den första telefonen kommer. Men på telefonkonferensen så nämnde ju HTC så är det lite datum.
Vad sa han?
Han pratade om nästa år. Men det vet, jag vet ju inte om varken vad jag kan... Alltså jag vet ju precis vad jag kan säga och inte säga. Men jag vet ju inte heller vilka saker som kommer att hållas. Det är många som stänger ut sig datum och siffror. Och det är ju fler än HTC som är med i alliansen. Så att jag skulle säga att det blir en spännande period nu framöver.
Alla hade ju sett fram emot en Google Phone. Kommer en Google Phone någonsin?
Menar man en telefon som Google, som det står Googles varumärke på, eller vad är det man menar? Det kommer ju definitivt komma en telefon som innehåller Android.
Ja, det gör det. Men en som stämplat Google kanske. Typ iPhone fast Google.
Frågan är vad skillnaden är. Skulle du säga att HTC eller Motorola eller LG ger ut en telefon, eller så ger Google ut telefonen? Vad är... Blir den bättre för att Google, ja.
Så det är kanske ett smartare drag att skapa plattformen.
Jag tror att man får, alltså man ska bli vid sin läst, tror jag. Jag tror att Google har aldrig gjort telefoner för. De har däremot gjort väldigt mycket mjukvara. HTC och Motorola och många andra har gjort väldigt på mobiltelefoner. Så att återigen, kombinerar man rätt saker så kan man ju göra väldigt intelligenta grejer. Sen kan det ju vara en framtid att Google vill göra egna telefoner. Men de gör ju definitivt smart tag att använda att andra har gjort det för.
Jag måste bara fråga också, hur länge har TOT varit inblandade i det här? När fick ni frågan?
Det kan jag tyvärr inte gå in på.
Hemligt.
Ja, det har, om man vet hur man bygger telefoner så kan jag säga så här, så kan man räkna ut lite vad som händer. Om man vet när vi börjar.
Okay. All right. Tack Hampus Jakobsson på TOT, The Astonishing Tribe. Kul att du var med.
Jättekul att vara med.
Och som vanligt, om du som lyssnar vill veta vem är som lyssnar på What's Next, gå med i What's Next Facebookgrupp. Annars hör gärna av dig till thomas@whatsnext.se, och det är Thomas utan H. Och jag heter alltså Thomas Wenström. Vi hörs.